Visst är det skönt och härligt att höra de här kamratstödjarna berätta om arbetet på skolan. Och så säger de så här: vi älskar att vara på skolan. Vi älskar att vara där. Alltså vad härligt det är att få se folk som kommer i funktion på den platsen och som bara får finnas där. Och vi har fått massa positiv kritik, eller vad säger man, positiv respons från skolan också. Wow, vad kul att ni skickar de här till oss för att vara där. Och så delar de med sitt liv vad det är att vara kristen, vad evangeliet handlar om. De går ju inte runt och slår Bibeln i skallen på folk. Nej, då skulle vi nog inte få vara där speciellt länge. Utan de går ju, och med sitt liv så vittnar det om livets Gud. Och vi ska be speciellt för de här förbönerna som de nämnde när vi har en liten förbönstund i slutet. Och jag funderade så här: vem ska jag rikta min predikan till idag? Alltså det här är ju ett ämne som handlar om att dela med sin tro, att smitta av sig av sin tro. Det känns som att jag står i en skog av mikrofonen här. Jag föser dem lite framåt här. Och så tänker jag så här: ja, men det är klart att det ämnet, att dela med sig av sin tro till andra, det kommer vi in från lite olika håll. Om det är så att vi kanske är första gångs besökare i kyrkan, eller sökare och håller på och söker lite hit och dit, eller om det är så att vi är gamla församlingsmedlemmar och har varit här i många år. Ja, men då närmar vi oss det här ämnet på lite olika sätt. Och jag tror att de flesta insett likheten nu mellan influensavirus och kristen tro. För precis som svininfluensan, så är den smittande tron något som drabbar människor överallt i samhället. Oberoende av ålder, av kön, av bakgrund eller samhällsställning, så drabbas man av tron. Man kan vara var som helst i livet och så liksom får man liksom den här smittan, eller vad man ska kalla det. Och visst finns det också här olika riskgrupper som kanske har lättare att drabbas av det. Och är du här idag, så finns det en stor risk att också du smittas. Frågan som vi ställer oss när vi tar upp det här ämnet i en alfakurs. En alfakurs, det är en kurs om kristen tro. Och vi har ju på något sätt tagit inspiration från den kursen och lagt upp de här gudstjänsterna nu i 10, snart 11 veckor utifrån ämnena som kommer upp i den här. Och tanken att i februari, då ska vi ha en sån här alfakurs på kvällstid, där man ännu mer får liksom sitta och diskutera de här frågorna. Och då kommer det här ämnet upp. För alla, tror jag, vet på något sätt att ja, men kristna, ja, de vill ju gärna berätta. Man kanske har stött på någon kristen i alla fall som vill berätta om sin tro. Och så kommer den här frågan upp: varför ska jag berätta om min tro för andra och hur? Många har ju den synen att tron är väl en privat sak. Det är ju någonting som jag håller för mig själv. Det behöver jag väl inte dela med mig av till en massa andra människor. Att jag tror på Jesus behöver jag inte berätta för någon. Ja, min uppfattning är att kristen tro inte är en privat sak. Att det inte går att dölja sin kristna tro. Utan det är liksom någonting som liksom bubblar över. Det ligger i kristen tro, i dess natur, att man smittar vidare. Och vi berättar om att tro, skulle jag säga, för tre olika anledningar främst. Det första är ju det som vi hörde Moa och Rosalina läsa. Att Jesus uppmanar oss att gå ut och göra alla folk till lärjungar. Gå ut och berätta och lär dem alla de bud jag gett er. Alltså Jesus uppmanar oss att gå ut. Och då ska vi ha med oss i historien att hos Israels folk så var de medvetna om att det var där Gud fanns. Templet fanns hos Israel och alla folk skulle komma dit. och höra. Alltså, de hade ju till och med i sitt tempel en plats som hette hedningarnas förgård. Alltså för andra folk, så de skulle kunna komma dit och stämma möte med Israels Gud. Och så skulle de ta med sig det hem till sina länder. Det var ju så. Allt Gud koncentrerade sin kraft på just då var ju Israel. Men med Jesus och den helige ande så förändras det här. Och så blir det gå ut. Nu har vi inte ett tempel dit folk ska dras. Utan nu är ni templen, säger ju Jesus. Ni har ju den helige ande i er och därför ska ni gå ut. Alltså templet går ut och möter folket. Så är liksom den nya ordningen. Är du en kristen så bor Gud i dig. Jesus bor i dig. Och om människorna ska möta honom så måste du pallra dig ut dit och möta dem. De flesta idag, de öppnar inte ens en bibel om jag så skulle ge gratis biblar. Men vi får vara biblar åt människorna. Vi får vara en uppenbarelse från Gud till dem och säga det här vill Gud. Du får vara ett första steg in i människors liv. Så det är det första. Jesus uppmanar oss att gå ut. För det andra så är det ju inte bara det att Jesus uppmanar oss, utan vi har ju också upplevt någonting. Vi tror ju att Jesus faktiskt har någonting som alla behöver. Att alla behöver höra de goda nyheterna om att Jesus Kristus kom för att vara vägen till Gud för oss. Och vi tror att det här är liksom på något sätt lösningen. Det här är botemedlet för allt elände vi möter. Alltså livet som är så sårbart och som är så tungt. Och som har en 100% dödlighet. Så säger vi har botemedlet och det är Jesus. Och då är det väl konstigt om man skulle ta det botemedlet och gömma det längst in i någon grotta någonstans. Längst inne på Nygatan och hålla det hemligt för alla. Nej, vi vill dela med oss av vad vi tror är botemedlet. Det finns inga baktankar. Försöka att manipulera folk. Utan det finns en ärlig längtan, en ärlig önskan. Att vi har ett botemedel som vi vill ge. Och för det tredje så berättar vi för andra om Jesus. Därför att när vi själva har upptäckt de goda nyheterna. Ja, men då får vi ett oemotståndligt behov av att dela med oss till andra. Johanna och jag, vi fick ju ganska nyligen vårt andra barn här. Och det tar ju inte många minuter innan. Och idag går det ju så otroligt snabbt. För så fort det är liksom, så fort man bara ser att allting är okej, så bara börjar man känna, var har jag mobilen någonstans? Och så bara liksom står man där med skaka händer och skickar, vi fick en flicka. Och så skickar man ut det här till folk. Och så sprider de det till. Så till slut får man höra från alla möjliga håll. Vi hörde att ni fick en flicka. Vad fantastiskt. För glädjen smittar av sig. Och man vill vara bärare av goda nyheter. Alltså det finns ju inget härligare än att vara bärare av goda nyheter. Och bara liksom få komma så här. Vet du, jag hörde så fantastiskt. Johan och Johanna fick en flicka. Alla mår bra. Och man känner liksom att jag får vara, på något sätt känner man att man är del av det som händer. När man får vara med och liksom smitta av sig med den glädjen som finns där. Ja, vi delar med oss av vår tro på Jesus. För att det är så fantastiskt det vi har upplevt. Återigen, det finns inga baktankar. Det är en genuin glädje. Förra veckan så pratade Patrik om, vad var det? Kommer ni ihåg? Någon som kommer ihåg vad predikan var, vad temat? Den heliga ande. Jajamensan. Ska vi bara kolla så att ni är med, så att ni vaknar. Och så sa han ungefär så här, att vi har fått anden som en gåva, en källa inom oss med friskt vatten som ska flöda ut ur oss. Alltså någonting som Gud har lagt i oss som ska spridas ut till de andra, som ska flöda ut. Och det kommer märkas i vår omgivning att vi har det levande vattnet. Det kommer märkas bland dem runt omkring oss att vi har tagit emot Jesus, det levande vattnet. Den heliga ande bor i oss. Anden vänder oss mot människor. Anden vänder oss mot människor. Och så säger Jesus bland det sista han säger när han ska lämna dem. Och ni kan tänka er, han har dött. Han har uppstått. Det är ju helt enormt. Och lärjungarna säger, åh, han är tillbaka. Vad fantastiskt. Och så säger han så här, jag ska snart lämna er igen. Det är ofattbart. Nu har han ju äntligen, han har gjort det mest och tror han har kommit tillbaka. Och så ska han lämna dem. Och så säger han så här, ni ska få kraft när den heliga ande kommer över er. Och ni ska vittna om mig i Jerusalem och i hela Judén och Samarien och ända till jordens yttersta kraft. Alltså vi får ju för oss, ja men det är ju Jesus som har kraften. Det är ju han som är liksom, och särskilt lärjungarna känner liksom, var det något problem som de inte lyckades med, ja men då var det bara ropa på Jesus. Jesus kom och löste. Och sen så säger Jesus, ni ska få kraft och ni ska vittna om mig när den heliga ande kommer. Och vad händer när de får den heliga ande på pingstdagen? Vad är det liksom som händer? Går de ihop och tar liksom med sig den här erfarenheten till liksom sitt lilla övre rum där eller vad det är. Och så sitter de där och prisar Gud och tycker det är så fantastiskt härligt och liksom klappar varandra på ryggen och känner, åh vad anden flödar här inne. Nej, det är ju inte det de gör. Utan de går ut och berättar. De sätter genast igång och vittnar om det. Och Petrus, den här vanliga enkla fiskaren, han ställer sig som värsta predikanten helt plötsligt och berättar om vad han har varit med om. Och 3000 människor, står det, kommer till tro den dagen. Och församlingen fortsätter att växa med en enorm hastighet. Och det börjar, kom ihåg det, med ett gäng outbildade fiskare och skatteindrivare och en omvänd farisé och några kvinnor. Och på 300 år så finns det kyrkor i hela den kända världen. Det finns ingen sån motsvarighet i historien. Kristendomen spred snabbare och effektivare än vilket influensavirus som helst. Och det gjorde det, tror jag, på grund av att de som kom till tro berättade att Jesus har förvandlat deras liv. Och han kan förvandla ditt med. Och han lever idag. Vi tror inte på en lärare, en religionsstiftare som var vis och kunnig och gjorde under och tecken och sen dog och nu följer vi hans lära. Utan man sa, kom och se. Kom och upptäck själv. Han lever. Och kyrkan växer och växer och växer hela tiden. Så liksom till slut har man nått liksom hela den kända världen. På 300 år. Kristen tro smittar av sig. Och som Johannes och Petrus säger när de blir anklagade i det judiska rådet. Och de säger åt dem, okej, ni helade en man genom Jesu kraft. Ja, det var väl okej. Men nu får ni inte berätta något mer om Jesus och det här liksom eran lära. Och så säger de så här, vi kan inte tiga med vad vi sett och hört. Alltså det går inte att hålla tillbaka det vi har sett, det vi har upplevt, det vi har varit i och det vi har hört. Det som har förkunnats för oss. Det går inte att hålla det tillbaka. Och Johannes säger ett liv senare i första Johannes brev när han skriver till församlingarna, så skriver han så här. Och jag tänker på den här gången när de står inför rådet och säger, vi kan inte tiga om det vi har sett och hört. Och så säger han så här, ja, livet blev synligt. Tänk att han går tillbaka och så tänker han igen, livet blev synligt. Vi har sett det och vittnar om det och vi fick kunna för er det eviga livet som var hos fadern och blev synligt för oss. Det vi har sett och hört, det kom det igen, där vi har sett och hört, förkunnar vi för er, för att ni också ska vara med i vår gemenskap, som är en gemenskap med Fadern och hans son Jesus Kristus. För att ni också ska vara med i den här gemenskapen. Livet blev synligt. Och jag känner bara så här, ja, jag vill också vara en sån kristen som liksom smittar av mig genom bara att vara. Att liksom på något sätt gå i livets tjänst. Och känna att ja, men det är liv. När folk ser mig, när folk ser pingkyrkan i Södertälje, så tänker de på liv. Så tänker de på någonting som läggs till deras liv, istället för att man drar bort saker från sitt liv. Det kommer någonting mer. Man får ett mervärde. Det är någonting fantastiskt som händer, som ger någonting mer. För om vi ska vara ärliga, så tänker folk ganska ofta, ja, men de där som går i kyrkan, de får ju liksom lägga bort en massa saker för sin tro. Alltså jag vill ju, jag önskar och ber att budskapet som ska gå fram är att vi har lagt till så mycket fantastiskt i vårt liv. Att det finns så mycket mer som vi har fått del av, som går så djupt inom mig. Hur blir vi smittande kristna? För det första tror jag att det är avgörande att se på människor som Gud ser på människor. Och jag skulle bara uppmuntra er att läsa Lukas evangelium kapitel 15. Jag gör inte det här nu, för jag vill liksom spara ihop lite tid så att ni orkar lyssna på mig. Men Lukas 15 har tre viktiga liknelser. Jesus är på, umgås som vanligt med fel sorts människor. Han gjorde ju det här jämt. Han umgicks med dem som inte var så accepterade. Och fariseerna och de religiösa anklagar honom. Och så ger han dem tre liknelser. Den ena handlar om ett förlorat får. En herde som har 100 får, och han har förlorat ett. Och han lämnar de 99 för att gå och söka rätt på det förlorade. Och när han hittade, då blir det stor glädje. Och glädjen är stor i himlen, står det. När den förlorade hittas. Den som omvänder sig. När syndaren kommer tillbaka. Och sen så berättas det om ett förlorat mynt. Som en kvinna vänder upp och ner på hela huset för att förlora det myntet som hon har förlorat. För att hitta det mynt som hon har förlorat. Och den tredje är berättelsen om den förlorade sonen. Mannen som har två söner och en son lämnar hemmet för att söka lyckan på egen hand och säger, jag vill ha mitt arv nu. Med andra ord säger han, jag önskar att du var död så jag kunde få mina pengar. Och mannen ger honom pengarna. Han går ut och han misslyckas i livet fatalt. Och det finns liksom inte gränser på hur dåligt det går för honom. Och så vänder han tillbaka och tänker, kanske kan jag få bli slav i min pappas hus. Och när han kommer hemåt så springer hans pappa emot honom och kysser honom och kramar om honom. Och han blir tagen tillbaka in i hemmet. Och framför allt vad den här berättelsen säger, tänker jag. Och då ska vi ha med oss att han berättar det här för fariseer som förargas över att han tillbringar tid med folk som inte tar sin tro på allvar. Alltså vad vi idag kanske skulle lite fult ibland kalla traditionskristna. De här, de som har liksom tron men de gör ingenting med det. Det är ju de som fariseerna förargar sig att han möter. Och så säger Jesus de här tre liknelserna. Och framförallt så tänker jag så här. Han betonar att det förlorade har ett obeskrivligt högt värde. Och det, i det här sammanhanget så betyder förlorad det som har vänts bort från Gud. Alltså det som inte vill vara med Guds gemenskap. Som har på olika anledningar, och de här tre berättelserna, alltså de tyder ju på att det är lite olika anledningar till att de här sakerna är förlorade. Men att de i alla fall är borta från Gud på något sätt. Och så säger Jesus i de här liknelserna att hos Gud har det här ett enormt stort värde. Det har så stort värde så han lämnar flocken som är trygg och går för att hitta det förlorade fåret. Han vänder upp och ner på allting och ingenting blir för likt. Han är passionerat sökande efter dem som är borta från hans ansikte. Han ger sig inte för han får kontakt med det han har förlorat. Och vad innebär det för oss idag att bli en smittande kristen? Är ju att känna passionerat för det som är förlorat. Det som inte blev som det var tänkt. Som vändes bort från Gud av olika anledningar. Att inte ge sig förrän vi når det som står utan relation med Gud. Och det är ju vårt uppdrag att göra folk till lärjungar. Att leda människor till Jesus. Och ibland tycker jag att vi ibland agerar som att det är frivilligt. Att livet handlar om att göra karriär. Att skaffa familj. Att bli goda och ansvarsfulla samhällsmedborgare och sen renovera badrummet. Och så råkar vi på vägen någonstans där liksom berätta om någon och få någon till tro. Så är det en liten bonus. Men Jesus säger i den här berättelsen att det är det viktigaste för Gud. De som är förlorade. Till och med all tid vi tillbringar i kyrkan kan ju ibland kännas lite tom, som om någonting saknas. Ja, men om det är så att vi är här för att lovprisa Gud i all, och vi ska ju ändå göra det i all evighet, så varför behöver vi vara här nere och göra det? Då kan vi väl lika gärna liksom fara upp till himlen direkt och göra det. Om det är det liksom vi ska göra. Nej, vi har ju ett uppdrag här. Att sprida evangelium. Att smitta av oss av livet. Kyrkan, och det har jag sagt flera gånger redan under det 1,5 år som jag var här. Kyrkan är till för andra. Kyrkans resurser ska ju användas till de som inte tillhör kyrkan i första hand. Till de andra. Ja, men de flesta av oss här. Vi tillhör ju redan fårskocken, de här 99 stycken. Vi klarar oss ganska bra. Vill vi vara nära Jesus, ja då kanske inte kyrkan är den bästa platsen. För enligt den här texten så är ju han ute och letar efter de förlorade. Ja, nu lovar ju Jesus att det är 2 eller 3 församlade så är han mitt ibland oss. Så jag tror inte vi går lottlösa eller att han är helt övergivit oss. Utan jag tror att han också är här. Men ni fattar poängen. Jesus är där ute bland de som går förlorade. Det är det ena texten säger. Människor är oändligt värdefulla i Guds ögon. Det andra, det är, som jag lägger märke till i texten, är vilken glädje som finns när det förlorade blir återfunnet. När någon kristen, när någon blir kristen, så står det, är det fest i himlen. Och för mig är det här ganska barnsliga associationer. Alltså jag tänker mig så här, och det är säkert inte alls så det blir liksom ens. Jag vet ju inte alls hur man ska beskriva himlen. Men jag tänker mig att när någon kommer fram och ber om att få bli en kristen och vänder sig till Jesus, så utbrister ett jubel i himlen. Och så tar man fram banderollerna och sen så kastar man såna här serpentiner och konfetti och såna här flärpar, vet ni vad det är, som man blåser i, såna här som, ja, vet ni vad jag menar, som man blåser trumpeter så här. Och sen så går man längs gatorna där i himlen, om det finns såna. Och så bara jublar man, och på banderollerna så står det mitt namn när jag blev en kristen. Johan är med oss. Hurra för det. Och så är man en fantastisk glädje. Och lika så var det den dagen du bestämde dig för att komma till tro. Alltså det är värsta partiet i himlen. När någon omvänd. När någon omvänder sig. Glädjen är enorm när någon hittar hem. Alltså fadern till den förlorade sonen, han kan inte bärga sig. Han kan inte stå kvar och se sin son komma. Utan det står att han fylls av medlidande och han springer. Vilket var ganska ovärdigt för en sån här rik man som berättelsen ändå uppmålar honom till. Men han springer till sonen och omfamnar honom och kysser honom. Han kan inte bärga sig, han står inte och väntar in honom och tänker, ja kom nu så får vi höra hur det står till. Utan han fylls av medlidande och han springer och han känner en sån glädje att han är tillbaka och säger, nu är det fest. Sån är Gud. Sån är Gud. Han ställer till fest. Han ställer till fest för oss. För vår skull. Och vi som samlas här några timmar en söndag förmiddag gör så. Vi samlas här. För att i gudstjänsten så vill vi möta livets Herre. Så är det. Här för oss blir livet synligt. Och vi måste få berätta om det. Det finns inget annat alternativ. Alltså Guds överväldigande kärlek för de som inte är här. De som vänt honom ryggen. Eller kyrkan ryggen. De som söker. De som har gått vilse. För de som kristendomen bara är en torr tradition. För de har Gud en enorm kärlek. Det står om Jesus att han såg folket och han fylldes med medlidande över att de var illa medfarda och de var som får utan herde. Vad är ett får utan herde? Ja, det är ju ett får som har gått vilse. Och när jag tittar mig runt omkring idag i samhället så tänker jag så här. Ja, är man vilse då duger vilken väg som helst. Så är det ju. Har man ändå gått vilse, ja men då duger vilken väg som helst. Man är som får utan herde. Så många av er tror jag vet som tillhör församlingen så avled Johannas bror Daniel, min frus bror Daniel plötsligt för några veckor sedan här. Och jag vill först vill jag bara passa på att tacka för all den omtanke som vi ändå har känt här i församlingen för det här. Oerhörda som har drabbat oss. Man kan inte beskriva med ord hur högt man värderar när liksom livet är så skört för en. Och den omtanken och de förbönerna, blommorna, maten, det som de varma orden, så är det. Det är oerhört gott att tillhöra en församling då. Och i fredag så hade vi begravning i Örebro. Och vi blev tagna av hur många som kom. Daniel var ju en komplicerad person, precis som alla vi andra är och som alla är. Och han hade av olika anledningar kanske hållit ganska mycket av sitt liv utanför oss och familjen. Men vi upptäckte där hur mycket vänner som fanns där och som sörjde honom så mycket. Och det var så gott att se att vi kunde enas där. Och så sitter det en massa människor som kanske bara kommer till kyrkan när det är begravning och när det är bröllop. Dop kanske. Och trots den smärta och sorg som fanns där så liksom fanns det en ljus ton genom begravningen. Och pastorn som talade där, han höll en predikan som både blev personlig och liksom fick ge det här liksom hoppet och friden till oss som fanns där i en jättesvår stund. Och jag skulle kunna säga så här att mitt i all den här sorgen och bedrövelsen så blev livet synligt på något sätt. Så blev det synligt. Hoppet blev synligt för oss och det var enormt. Och jag tror att många upplevde samma sak. Och jag pratade med några efteråt, hörde liksom så här, som tyckte att det var så. De brukar aldrig gå i kyrkan, men det var ändå liksom, det var så starkt det han sa det framme. Och ja, det var ett hav av kärlek som öppnade sig. Inför de stora existentiella frågorna så står vi människor ofta slätt. Då söker vi någonting bortom oss själva. Vi söker ett svar. Och kan vi finnas där då? Kan vi finnas där, inte bara liksom med färdiga svar utan med våra liv och med vår medkänsla och med vår kärlek, då smittar det av sig. Nu har jag, tror jag, hållit på Ja, jag skulle försöka avrunda nu. Men jag vill ta en bild till här som jag tycker är så bra. Och den är lite klassisk. Ni har hört kanske talas om Steve Jobs som startade Apple Computer i sitt garage. Och hur det bara växte och exploderade, ni vet, Macintosh och de här datorerna. Och vad heter det? Heter det då? En Mac. Ja, man säger inte Macintosh längre, man säger bara en Mac, va? Ja. Och Apple växer snabbt och Steve Jobs förstår att han behöver en riktigt duktig chef som kan leda det här arbetet för att fortsätta. Och han hör av sig till en man som heter John Sculley som jobbar för Pepsi Cola. Bland de mest uppsatta cheferna på Pepsi Cola. Och så bjuder han honom till sig och säger: vill du jobba för Apple? Vi håller på att utvecklas. Och han är inte speciellt intresserad. Och han är desperat att få tag i den här John Sculley. Så till slut tar han upp honom på en stor skyskrapa, bjuder på en fantastisk lunch. Och så erbjuder han om det här jobbet. Och John Sculley, han vill inte riktigt. Han låter sig inte övertygas. Och till slut så säger Steve Jobs så här. När de sitter uppe i den här skyskrapan. Och så säger han så här: vill du jobba med sockrat vatten för resten av ditt liv? Eller vill du ta chansen och förändra världen? Det här skriver han i sin bok sen. Att det var det här som liksom rubbade honom ur balans och tog andan ur honom. Och gjorde att han lämnade sin trygga tjänst i Pepsi Cola. Och började jobba för Steve Jobs och Apple Computers. Och det har gått ganska bra för dem, skulle jag vilja säga. Vill du jobba med sockrat vatten för resten av ditt liv? Eller vill du ta chansen och förvandla världen? Förändra världen? Ja, det finns inget större än att vittna om att livet, att vara i livets tjänst. Så förvandling, att se förvandlingen hos någon som upptäcker livet i Kristus. Som hittar sig själv där i Jesus, mannen från Nasaret. Det förändrar allt. Och det kostar på att vara en smittande kristen. Det kostar engagemang, det kostar tid. Ibland så känns det som att hjärtat slits ur kroppen. För man ägnar så mycket tid åt dem som inte är bland de 99 fåren. Men det sätter spår i evigheten. Och jag tror att det är värt det. Jag glömmer aldrig en av våra alfakurser i New Life. Där vi fick med några killar som höll på och sålde knark bland annat uppe i Tensta och Rinkeby och så här. Och hur deras liv blev förvandlade. Och en kille som var med på den här heliga andehelgen och bara kände att åh, vad Gud är fantastiskt. Och så vet ni hur det blir. Ja, men olika anledningar gjorde att liksom det blev inte, han lyckades inte liksom riktigt få tag i det där. Och sen så gjorde han en stöt som gick lite illa och han hamnade i fängelse. Och vi höll kontakten där och några från vår församling åkte dit när han muckade från fängelset. Och han kom nu. Så sa han så här: det här behövdes för mig, nu är jag redo. Nu går jag, nu vill jag bara ha med Jesus att göra. Och det var så gott att finnas där. Inte för att liksom stå där och liksom du ser hur illa det går. Utan på något sätt bara visa: vi finns här för dig. Medkänslan, kärleken. På egen hand var Petrus en fiskare. Ganska skicklig kanske. Men när Gud fick tag i honom, då blommade han ut och blev en smittande kristen. Han kom i livets tjänst. Måtte vi också gå livets tjänst. Då blir livet aldrig detsamma. Då blir det förvandlat och förändrat. Nu lovsångsbandet som ska leda oss lite i förbön. Så ska vi ta en förbönstund här. Vi ska först få sjunga en sång för oss, tror jag. Är det så? Eller med oss? Ska ni sjunga för oss först, Josefin? Ja. Då ber vi en bön medan de gör sig redo här. Herre, tack för att du, medan Andreas leder dem här i att försöka rodda om från popcornkören, så ber vi en bön, Herre. Det här är inte bönor, utan det är liksom, vad heter den här tonen som går innan för att vi ska vakna upp efter predikan. Herre, tack för att du drabbar oss med din kärlek. Herre, tack för att vi inte behöver liksom bättra på evangeliet och liksom lägga till några fantastiska saker, utan att det redan är så fantastiskt, att din kärlek redan är fullkomlig. Jag ber att vi på något sätt ska få återspegla den kärleken, att vi ska få ge från dig, Herre. Och jag ber framförallt, Herre, att vi ska få vara i livets tjänst, att livet som kommit oss till mötes ska liksom pulsera i oss. Att vi inte ska se tiden att vara i kyrkan som att det tar bort saker från livet, utan att det lägger till saker. Det ber vi om i Jesu Kristi namn. Amen.